Syria's army command has reportedly told officers that the rule of Bashar al-Assad has ended.
Rebel forces in Damascus have declared the capital city free of longtime ruler Bashar al-Assad.
Syrien har tagits över av rebeller. En diktator vars familj har styrt landet över 50 år har störtats. Och allt det här hände bara på 2 veckor. Nyhetspodden handlar den kommande kvarten om den dramatiska utvecklingen i Syrien. Vem är rebellerna? Vad händer nu och varför? Jag heter Lukas Dahlström och med mig har jag Mellanösternanalytiker Alexander Atarodi. För det första, Alexander Atarodi, som Mellanösternanalytiker just nu i Jerusalem i Israel. Hur överraskad är du över de senaste dagarnas händelser i Syrien?
Jag tror alla är överraskade över den här snabba utvecklingen. Även om man hade det här scenariot för några månader sedan eller ett år sedan eller så, att konsekvenserna av kriget i Gaza och Libanon skulle kunna vara någon sorts effekter på resten av regionen, så är det här ändå en dramatisk utveckling som vi ser framför oss. En regim som har funnits på plats mer än 50 år gammal, förtryckt sitt eget folk under så lång tid, stannat kvar efter arabiska våren, visserligen med hjälp av externa aktörer, men ändå behållit makten under så lång tid. Det är dramatiskt det vi ser.
För 2 veckor sedan inleddes det som nu har lett till att Bashar al-Assad, Syriens diktator, har blivit störtad. Familjen Assad har lett landet i över 50 år, så det här är en enorm förändring för Syrien. Då, för 2 veckor sedan, tog rebellerna, som i första hand styrs av gruppen HTS, alltså Hayat Tahrir al-Sham, över staden Aleppo i norra Syrien. Och sen efter det hade gått fort. På kort tid kom rebellgrupperna närmare och närmare Syriens huvudstad Damaskus, världens äldsta kontinuerligt bosatta huvudstad. Och på söndag stod det klart att rebellerna har tagit över Syrien och Assad själv uppges ha fått asyl i Moskva. Assads regering har gått ut med att de vill arbeta för en fredlig maktöverföring. Så där i korthet. Men för att på riktigt förstå vad som har hänt så vänder jag mig till Mellanöstern-analytiker Alexander Atarodi. Han menar att rebellernas störtande av Assad är en direkt följd av Israels krig mot Iran och Hezbollah och Rysslands krig mot Ukraina.
Det som har hänt under de senaste dagarna, egentligen sedan 7 oktober förra året, det är ju att Mellanöstern har hamnat i ett helt nytt politiskt landskap och alla spelregler och röda linjer har försvunnit. Länder i regionen har attackerat varandra direkt. Iran har attackerat Israel flera gånger. Israel har attackerat Iran både inne i Iran men också Irans förmågor i regionen, framförallt i Libanon, i Irak, i Syrien inte minst. Så att Iran har försvagats kraftigt i Syrien, vilket har naturligtvis konsekvenser för stödet till Assad. Samtidigt så har vi ett ytterligare krig i Europa med Ukraina-kriget som började för dryga 2 år sedan, snart 3. Och det har kostat väldigt mycket resurser tagit mycket resurser från Ryssland till den graden att Ryssland behöver importera soldater från Nordkorea. Så det är uppenbart att Ryssland inte har haft militära och ekonomiska resurser för att stötta Assad längre som man gjorde för några år sedan.
Här kan det vara viktigt att påpeka att Ryssland har varit en av den syriska diktatorn Bashar al-Assads bästa vänner under de senaste åren. Utan Ryssland hade Assad inte hållit sig kvar vid makten. Och också Iran har varit en god vän till Assads regim.
Och lägg på detta en väldigt viktig faktor. Och det är ju att HTS, alltså rebellgruppen, har kunnat förena det fragmenterade rebellsystemet inne i Syrien. Alla de här små resten av IS-krigen från 2016 och 2017 har förenats under ett och samma paraply. Och det har gett organisationen en mycket mer kraftfull strategisk inriktning med mycket bättre kommunikation, logistik, samordning och mycket annat för att kunna störta regimen. Och det har man lyckats med hittills och relativt enkelt om man får uttrycka det så. Och det som återstår nu är ju naturligtvis att efter att man har tagit över makten, vad är det som händer då? Kommer man respektera sharia-val och så vidare? Det återstår otroligt många frågor som behöver besvaras.
Kan du berätta om de här rebellerna, alltså de som nu har lyckats störta en diktator vars familj har suttit på tronen i över 50 år? Vem är de?
Terrorgruppen HTS som nu är som leder det här paraplyorganisationen, rebellgrupperna, är resterna av gamla Al-Qaida som härjade både i Irak och sedan i Syrien, som sedan blev Al-Nusra-fronten, en terroristorganisation med väldigt brutala metoder som man använde tidigare. Och efter 2016 när Assad lyckades med att krossa alla terrorgrupper och inte minst IS, så har man bytt namn och försökt profilera sig som en moderatare organisation som kommer att respektera olika folkgrupper. Och signalerna som har kommit från dem är ju att man vill respektera mänskliga rättigheter. Man ska inte vara brutal gentemot folkgrupper, även de som har stöttat Assad tidigare. Med det sagt så vet vi inte vilken agenda den här gruppen eller grupperna har. Och det är upp till bevis just nu. Det är en sak att säga saker och ting innan man tar makten, och sen så en annan sak naturligtvis efter att man har övertagit makten. Det är inte mycket som pekar på att man lyckas med att reformera sig själva. Det får de naturligtvis, det är upp till bevis. Men med det sagt så kan vi inte utesluta heller. Så det är väldigt viktigt närmaste tiden att man kommer upp med en plan, med en agenda på hur Syrien ska styras.
Så de som har störtat Assad-regimen och tagit kontroll över stora delar av Syrien är alltså grupper som klassas som terrorister. Terrorister som samtidigt vill tvätta bort terroriststämpeln. Rebellerna har under sin 2 veckors marsch till Damaskus befriat politiska fångar, och de har också sagt att alla folkgrupper ska få bo i Syrien. HTS-ledaren Abu Mohammed al-Jawlani har varit efterlyst av USA. Landet erbjöd år 2013 en summa på $10 miljoner för information som leder till att han ifångatas. Men under de senaste åren har hans organisation alltså försökt att bli ett seriöst alternativ till Assads regim. Men flera experter varnar nu för att exempelvis talibanerna som styr i Afghanistan sa precis samma sak, alltså att de har förändrats innan de tog makten i landet. Det stämde inte. Talibanerna styr Afghanistan med en järnhand, och bland annat kvinnors rättigheter som bortblåsta i landet. Samtidigt som det nu alltså finns en stor glädje i Syrien och Syrier runt om i världen för att Assad är borta, finns det också en stor oro. Vad händer nu? Alexander Atarodi, tror du att det finns någon plan, någon större plan om vad som ska hända nu från rebellernas håll?
En plan för framtiden, det har de inte presenterat annat än att de kommer att respektera folkgrupper. Men det här måste ju omsättas i verkligheten för att vi ska ha någon sorts... Vi får inte dra för hastade slutsatser av situationen idag, utan vi måste verkligen se konkreta resultat, respekt för mänskliga rättigheter, datum för fria val och mycket annat som behöver komma på plats för att bygga upp de här institutionerna som är nödvändiga för att bevara en positiv och demokratisk utveckling.
Som Mellanösternanalytiker, vad fäster du dig vid nu? Vad ska man hålla ett öga på?
Det jag tittar på närmaste dagarna är naturligtvis vad som händer med lilla remsan med Medelhavet som är kvar fortfarande. Det är alla riter som bor där mestadels. Vi har militärbaser som Ryssland förfogar över i Tartus. Och det området är fortfarande inte intagna av rebellgrupper, så det är en sak jag tittar på. Men bortsett från det så står det klart att det är en ny era i Syriens framtid som har påbörjat efter Assad-regimen. Och det är mycket glädjande för väldigt, väldigt många syrier som har lidit under ganska lång tid. Men den nya eran som börjar knippad med väldigt många frågetecken och oro vad som kommer att hända. Så vad jag kommer att titta på är ju signaler från HTS om vad deras plan är för för efter Assad. Så det blir väldigt viktigt. Om det kommer nu snart eller lite längre fram, det återstår att se. Men det är viktigt att följa den utvecklingen.
It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty.
USAs president Joe Biden hoppas att störtande av Bashar al-Assad kan vara en ny start för Syrien och att USA ska samarbeta med grupper i Syrien för ett maktskifte. Det sa han i ett tal på söndag kväll, finsk tid. Hur tror du att omvärlden nu kommer att reagera på det som händer i Syrien?
Iran och Turkiet och Ryssland har haft möte i Doha tillsammans med några arabvärlden som är ytterst oroliga förstås. Vi pratar om Jordanien där jag besökte bara för några dagar sedan. Men också Irak som har lidit stort av terrorism och IS styre under ganska lång tid. Och det vill man inte se, någon sorts spridning av terrororganisationer till Irakis territorium. Inte heller Jordanien som har stängt gränsen till Syrien till så vidare. Så att, och sen så har vi naturligtvis Iran och Ryssland som fortfarande ger politisk uppbackning, eller gav i alla fall tills bara för ett par dagar sedan politisk uppbackning till Assad för att han ska stanna kvar under en transaktionsperiod. Men så är inte fallet just nu, utan det har ju gått mycket snabbare. Det som är joker i det här spelet är ju just nu Turkiet som har en buffertzon i norra Syrien som har uttryckt oro för kurderna. Kurdfrågan är en väldigt viktig fråga för Turkiet. Och dessutom så har man faktiskt på ett eller annat sätt stöttat de här rebellgrupperna som nu flyttar fram sina positioner. Så man kan väl också gissa på att Turkiet har på något sätt gett grönt tecken till de här senaste tidens utveckling. Och Turkiet med det blir en nyckelspelare i vad som kommer att hända i Syrien, i både egenskap av närhet till Syrien, att man fortfarande har buffertzon, men också i termer av de relationerna som man har byggt upp med rebellgrupperna under ganska lång tid. Sen återstår ju naturligtvis västvärlden. USA, vad har USA för tankar kring detta? Under de senaste åren så har USA dragit sig tillbaka från Syrien. Man har ju begränsade antal soldater vid gränsen till Jordanien för att säkerställa att IS inte kommer tillbaka. Men nya president Trump som kommer i januari har sagt att USA inte vill involvera sig i det här kriget. Det här är någonting som tidigare administrationer i USA, Obama, startade, så att han klandrar den administrationen och han klandrar också Ryssland för detta. Så att vad USA kommer att göra i Syrien, det är oklart just nu. Men jag vill gärna se att både USA och västvärlden och EU är mycket mer aktiva i den här utvecklingen. För det är nu det sker. Om vi ska få en demokratisk utveckling inne i Syrien, så måste omvärlden faktiskt reagera nu på olika sätt i den mån man kan. För att annars finns det risker naturligtvis att allt detta blir bara en förhoppning vilka saker och ting kan gå bakåt.
Vad kan omvärlden göra?
Det är lite oklart just nu. Först måste vi få en agenda, en tydlig linje från HTS hur man vill göra. Men naturligtvis mycket dialog med den nya ledningen. När den ledningen kommer på plats och då måste man ha intensiva relationer, politiska samtal. Och naturligtvis referera till respekten för demokrati och mänskliga rättigheter, respekten för minoritetsgrupper och mycket annat. Så att dialog vid det här skedet är det första, och det måste ske väldigt, väldigt snabbt och på plats och intensivt, enhetligt, både från EU och USAs sida.
Du befinner dig i Israel just nu och kom precis från Jordanien. Hur reagerar de som du har träffat på det här?
Ja, alltså jag har träffat syrier i Jordanien och de är naturligtvis otroligt glada och överraskade över den här situationen. Tänk bara tanken att du inte har haft någon frihet på över 50 år och helt plötsligt så har du den möjligheten, i alla fall förhoppning om att det kan bli ett annat system och demokratisk utveckling. Bara tanken naturligtvis är det cyklande och det inger hopp för människor. Men samtidigt så finns det många som jag har träffat som uttrycker oro för kaotisk situation, uttrycker oro för hur de kommer att behandlas, eller andra som uttrycker förespråkar yttrandefrihet och rätten för olika saker, hur de kommer att behandlas av systemet i framtiden. Så att, mycket glädje att den här gamla eran är slut och en ny era börjar, men samtidigt underliggande oro, försiktigt optimism finns det.
Stort tack Mellanöstern analytiker Alexander Atarodi för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Lukas Dahlström. Gilla oss på arenan och tryck på den där lilla ringklockan i appen så får du veta när vi har publicerat ett nytt avsnitt. Och det sker förresten varje vardagsmorgon på arenan 6:00.